Regeringen ger 6 nya miljarder till vården, men vem är det som kör egentligen? Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik med mig, Filippa Rogvall. Idag med Expressens politiska kommentator Viktor Bartkron.
Hej, hej, hej.
Hej, och vår politikreporter Thomas Nordenskjöld.
Hallå, hallå.
Hej. Igår kom beskedet att regeringen och SD skjuter till 6 miljarder kronor till regionerna för att lindra vårdkrisen.
Staten gör nu sin del, ett extraordinärt beslut där vi skjuter till 6 miljarder till. Det motsvarar 7000 sjukskötersketjänster för att stoppa den här akuta blödningen, ge andrum och samtidigt då prioritera åtgärder som gör att organisationen, som i grunden faktiskt inte funkar som den ska, också bättras på lång sikt.
Istället för att skicka fram partiernas talespersoner så var alla 4 partiledare för Tidöpartierna på plats på pressträffen. Hur ska man tolka det?
Till att börja med så är det ju så att hela den här situationen som varit här de senaste månaderna eller halvåret med de här massuppsägningarna som hotar in ute i regionerna på akutsjukhusen har ju verkligen stressat regeringen. Och inom framförallt då Moderaterna och Kristdemokraterna så är man högst medvetna om att den här bildsättningen inte får bestå, att regeringen bara ser på medans undersköterskor och sjuksköterskor riskerar att sägas upp.
Och Ebba Busch tog lite extra ton under den här pressträffen.
Nej, men så var det. Alltså, det jag vet är ju att det har ju varit förhandlingar som har förts uppe på partiledarnivå och lite ovanligt egentligen sätt man skötte det här på, för att man har varit så stressade över det här att man lyfte ut den här frågan. I vanliga fall när det är budgetförhandlingar, nu är det vårbudgeten man ska komma med, det är ju att man förhandlar alltihop och vänder, liksom ställer olika saker mot varandra.
Samtidigt blir man lite nyfiken att man bryter ut ur budgetförhandlingen. Det kan man ju kanske lura sig själv att man gör, men det är väl fortfarande i budgeten det ska betalas, och det kommer ju att stå mot någonting annat, även om man inte låtsas om det nu.
Ja, nej men så är det ju. Och jag vet att då M och KD har lite krokat arm här, vad jag förstår, medan då Liberalerna har hållit emot lite när det gäller då hur mycket man ska satsa, och Sverigedemokraterna mer har velat hålla ihop den här förhandlingen. Det var väl därför då det behövde föras upp på partiledarnivå. Ofta försöker man lösa det med ekonomisk-politiska talespersoner och så.
Sen ska man väl säga att ett skäl till att man gör det så här tidigt då och inte i den ordinarie budgetprocessen är ju att regionerna har ju efterfrågat besked för att då kanske då kunna förhindra uppsägningar som annars skulle rulla på. Att man har ju velat ha beskedet så tidigt som möjligt, och det har funnits en, man har jagats på från oppositionens håll också om att det måste komma ett besked, och då kom det nu.
Verkligen.
Något som gav lite extra bränsle till den här debatten om vården var ju när Ulf Kristersson medverkade i Nyhetsmorgon i TV4 och gav vad andra då har målat ut som ett löfte om att de ska lägga en budget som gör att ingen behöver sägas upp inom vården. Det här har ju sen hans pressekreterare och andra kämpat med att tona ner något. Det var inget löfte. Men varför är det så besvärande för statsministern att göra den typen av uttalanden?
Nej, men alltså för Ulf Kristersson har det varit väldigt viktigt att stänga den här konflikten mot Socialdemokraterna, och han har ju tydligt under en tid sagt att välfärden ska gå före stora skattesänkningar, och det här har ju varit lite omdiskuterat i Moderaterna.
Det kan man lugnt säga.
Det är inte alla som har uppskattat det här, men det är ju tydligt så att de i kretsen runt Ulf Kristersson, de ser ju inte som att det här är inte som för Alliansen där det stora projektet var breda stora skattesänkningar. Det är inte det som man tänker att man ska bli ihågkommen för.
Men Finansdepartementet kanske inte alltid är på samma linje, eller hur?
Nej, men det
kommer lite olika signaler.
Nej, men så har det varit. Alltså det, finansminister Elisabeth Svantesson har ju återkommande betonat att ytterligare skattesänkningar är viktigt. Och senast här i januari så var en intervju i Dagens Nyheter där hon gick ut och sa att det verkligen var prioriterat med nya stora skattesänkningar. Så det här har ju lett till en kommunikation som inte riktigt gått ihop. Och det har ju lett till en del spekulationer internt i partiet att statsministern och finansministern drar åt olika håll och att det finns en konflikt där. Det här är någonting som förnekas bestämt från deras håll. Men det är ändå återkommande så att hon pratar om vikten av skattesänkningar medan Ulf Kristersson mer har betonat vikten av att satsa på välfärden.
Hon håller partiet på gott humör och han försöker hålla väljarna på gott humör, kanske man ska tolka det som.
Klok arbetsfördelning.
Ja, nej, men för bara säga apropå det här uttalandet i Nyhetsmorgon som Ulf Kristersson gjorde, att ett problem med det generellt tror jag de själva kände var att det gav ju intryck att det är regeringen som styr över vem som ska sägas upp och inte i den regionalt styrda sjukvården. Och så är det ju inte riktigt, det är ju 21 regioner fortfarande, även om några partier har kampanjat länge för att det inte ska vara på det sättet, så är det så det är. Och regeringen kan ju inte garantera någonting med mindre än att man ger någon slags generell garanti om att oavsett vilka underskott ni har, oavsett hur de har uppkommit, så kommer vi alltid att täppa till hålen med nya statliga miljarder. Och ett sånt löfte tror jag inte att någon regering vill ställa ut. Men nu lät det ju faktiskt som att det var det han gjorde, och det skapar ju en förväntan som blir väldigt svår att infria. Och nu blev det ju som det så ofta blir för den här regeringen, så att oppositionen stod och skrek att det här var alldeles för lite och det är en välfärdsslakt, och samtidigt så var Timbro och Moderata ungdomsförbundet ute och talade om att de var sossar. Det är inte lätt.
Vi har en högerregering, men istället så är regionerna, eller många av dem i alla fall, styrda av socialdemokrater.
Förra mandatperioden så hade vi en socialdemokratiskt ledd regering, samtidigt som de flesta regioner, nästan alla, hade någon form av borgerligt styre. Och då var ju de borgerliga väldigt tydliga med att påpeka att det är regeringen som har det yttersta ansvaret. Alltså det var ju hela Kristdemokraternas valrörelse handlade ju om detta. Medan Lena Hallengren, då socialminister, socialdemokrat, gärna betonade att regionerna faktiskt är de som utför sjukvården. Och nu är det då en högerregering, och flera av de stora regionerna har bytt skifte, är nu S-ledda, bland annat Stockholm då. Och nu är det då omvänt att regeringen, den borgerliga regeringen, betonar ju att regionerna måste ta sitt ansvar och regionerna pekar på staten. Så det där tenderar ju att vara ett ihållande ansvarsdilemma i svensk politik.
Och vem har rätt egentligen då?
Båda har väl en poäng nu som då, trots att de har bytt positioner då. Men det är klart att om man just som Kristdemokraterna, som nu äger frågan i regeringen, socialdepartementet styr man, och man har framförallt kampanjat och tjatat i åratal om att staten ska ta ett större ansvar för sjukvården, och man vill till och med lägga ner regionerna. Nu har man regeringsmakten, och det är klart att då har man kanske en något tyngre bevisbörda än vad man normalt sett har.
Vi har inte hört så mycket om den här utredningen om förstatligad vården så länge.
Nej, men det har vi inte. De är ju bara överens om att det ska utredas, så det är väl väldigt mycket som talar för att det kanske inte når så mycket längre än det, i alla fall definitivt inte den här mandatperioden. Men en konflikt som finns kvar ändå mellan höger och vänster, och som man ser här också i det paketet som presenterades, för det var ju inte bara 6 miljarder, som man också ska säga är långt mycket mindre än vad Sveriges kommuner och regioner kräver, och underskotten är ju i regionerna är 24 miljarder, så det täcker ju inte det. Men det som är viktigt här, och som jag vet att Kristdemokraterna har drivit i de här interna förhandlingarna, det är ju att det räcker inte med bara pengar, utan från höger och deras insikt från tidigare, från alliansregeringens tid, är att man kan liksom inte täppa till och korta vårdköer med bara pengar, utan det måste till strukturella förändringar, olika incitament för regionerna, och nu är det en nationell vårdförmedling och olika saker, och tryck på att man ska skära byråkrati och annat, för det, annars så går det inte, menar man.
Ja, men Börs var inne på det lite också, om prioriteringar, att nu måste de skärpa sig, regionerna.
Precis.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Samtidigt som sjukvården och regionerna debatterats i rikspolitiken, så kom också nyheten i torsdags att den tidigare finansregionrådet i Stockholm, Irene Svenonius, lämnar politiken och får ett nytt toppjobb. Hon blir överdirektör på Statens fastighetsverk. Varför har hon varit en så omstridd politiker?
Ja, det finns såklart en lång rad skäl till det. Hon har alltså varit den högsta ansvariga politiken i Region Stockholm, som är Sveriges näst största demokratiska församling. Och hon har lett ett moderatstyre som har suttit i 16 år, eller satt i 16 år. Hon var inte med hela tiden, men styret har ju fungerat både som ett skyltfönster och lyft som väldigt framgångsrikt, men med tiden också samlat på sig en hel del skandaler, en hel del missnöje med vården i Stockholm helt enkelt, och det har blivit mer och mer medialt uppmärksammat med åren. Och där har ju Irene Svenonius kommit att bli ett slags galjonsfigur och en måltavla för en hel del missnöje, och i valrörelsen så betraktades hon väl inte direkt som något flöte för partiet.
Nej, men det sägs ju att hon figurerade på någon enstaka affisch någonstans i stan, men jag såg dem aldrig. Det var inget affischnamn så, utan snarare var det det för oppositionen. Alltså, de har ju byggt, det var ju egentligen de byggde ju delar av sin valrörelse på att peka på Irene Svenonius, så att det snarare så var det ett affischnamn för dem.
Och en stor faktor med det här missnöjet har ju också varit projektet Nya Karolinska sjukhuset, det här enorma sjukhusbygget som har kantats av en rad skandaler, och som väl, alltså Irene Svenonius kom ju egentligen in när det nästan var färdigt och hade ju någon form av uppdrag att städa upp, men ja, utåt sett blev hon ju den som folk förknippade med det här projektet, och det var väl kanske inte helt lyckat för det personliga varumärket, och så hade hon en del egna inblandningar där som kanske inte var helt lyckade heller.
Det är väl också så att det här, apropå det moderata skyltfönstret, alltså Stockholm har ju gått längst, i särklass längst i landet när det gäller det här med konkurrensutsättning och privat vård. Man har haft de här vårdvalen, och det är ju en modell som har som lanserades under alliansregeringen när Moderaterna både styrde nationellt och i regionen, och som ju har liksom varit lite av en revolution i hur man organiserar svensk sjukvård. Den har ju förändrats enormt mycket, och här i Stockholm framförallt, men i hela landet finns det ju idag mängder av privata aktörer, och i Stockholm har vi till och med ett akutsjukhus som drivs privat, och det är klart att det där har ju man från Moderaterna, det har varit jätteviktigt för dem, och det har verkligen varit som sagt som ett skyltfönster, men det är ju en modell som har blivit allt mer ifrågasatt och kritiserad.
Irene Svenonius själv hävdar ju att allt rör sig om ett missförstånd i hur saker kommunicerats. Så här sa hon själv till P4 Stockholm när hon avgick.
Lyfter hon fram att Nya Karolinska flera år i rad rankas som topp 10 i världen. Att hon lyckas förhandla om avtalen runt sjukhuset som man sparade flera miljarder, och att kollektivtrafiken fortsätter att byggas ut. Men ett stort misslyckande är att stockholmarna inte förstått hur bra jobb hon gjort. Något som stod klart efter valförlusten 2022.
Jag har plus i min kommunikation till medborgarna.
Svenonius blir alltså överdirektör på Statens fastighetsverk.
Ja.
Och det här är en nyinrättad tjänst, och hon kommer då att lyda under den nya generaldirektören, som är ingen mindre än den förra socialdemokratiska finansmarknadsministern Max Elger, som också var statssekreterare åt Magdalena Andersson under många år.
Ja, har verkligen varit en av hennes närmsta.
Ja, vad skulle ni säga? Är det ett toppjobb eller en reträttpost för Svenonius?
Ja, alltså det är ju lite udda det här ändå, att man inrättar det här. Det är ändå en relativt liten myndighet, men som jag hör då från regeringshåll och från Moderaterna, när man motiverar det här så menar man att den här myndigheten står inför en del svåra och ganska kostsamma uppgifter. Bland annat är det en väldigt segdragen historia att man ska renovera Kungliga Operan i Stockholm, som man har pratat om hur länge som helst. Och det här kan ju tyckas som en liten sak att renovera ett hus. Behöver man verkligen en toppsos och en toppmoderat för det? Men det beräknas kostnad. Senast man beräknade uppskattade kostnaderna så var det 6 miljarder, tror jag. Och det,
i paritet med Nya Karolinska då? Nej, det drog iväg lite.
Ja, det var väldigt mycket mer än så. Men,
man får alltid gångra med 3, har jag lärt mig efter att ha jobbat med stadsbyggnadsfrågor.
Pratar man om 6 så lär det bli 10, och då var det någon som sa att det är inte så dumt att det är en blå och en röd, så att säga.
Nej, och det finns ju en aspekt till som jag tycker skymtar fram när finansmarknadsminister Wikman då, som ansvarar för den här utnämningen, beskriver vad hon ska göra, så pratar han ju om att man ska genomföra en översyn av beståndet då, alltså Statens fastighetsverks verksamhet är ju alltså att kontrollera statens fastigheter och se vad man ska ha kvar och vad man ska sälja. Så det ligger ju nära till hand så ana att Irene Svenonius huvuduppgift kanske blir att sälja hus helt enkelt. Och det är klart att det kan väl vara praktiskt att ha en slipad privatiseringsmoderat inblandad då, om man ska skaffa lite pengar till exempel till att renovera Kungliga Operan genom att sälja något gammalt slott eller så. Vi får se.
För Thomas, du har ju tidigare avslöjat att Moderaterna faktiskt under en tid försökt göra sig av med Irene Svenonius.
Nej, men så är det. Det uppstod ju en stress här efter valdagen när hon inte lämnade. För alla räknade ju med då när Moderaterna till slut förlorade valet här senast då i regionen att hon skulle kliva av direkt. Det hade varit naturliga. Hon gjorde inte det. Hon stannade. Alla satt och väntade lite. Sen hittade man då en modell där den moderata partiledningen och regeringen pratade ihop sig. Och,
enkelt när det är samma personer.
Exakt så. Och då erbjöd henne landshövdingposten i Kalmar, om jag inte minns fel.
Just det, hon är hemmahörande från början där.
Ja, det tyckte man var perfekt. Men då tackade hon nej av familjeskäl och så hänvisade till det. Men då tilltog ju den här stressen. Tänk om hon kommer sitta kvar. Men då så blev det Niklas Wykman, som man ska säga då när man är inne på Moderaterna. Han beskrivs ju som någon form av falangledare i Moderaterna, Niklas Wykman, som också har varit allierad i en del av de här striderna som har varit, framförallt kopplat till den förra partiledaren, när det gäller då att avsätta Anna Kinberg Batra. Då har Niklas Wykman och Svenonius stått på samma sida. Nu var det han då som löste ut detta och såg till att hon fick den här posten.
Hur kommer Moderaterna lösa den här situationen i Stockholm nu då? Vem väljer man att efterträda? Svenonius.
Ja, alltså en som sett som rätt given är ju Kristoffer Tamsson, som har varit med i Stockholmspolitiken länge och han var trafikregionråd och blev där ett, liksom lyckades där ganska mycket nå ut även i nationell media, både för att han propagerar för hårdare tag mot sådana som fuskåkt plankarna och annat, och samtidigt var en moderat som började på allvar bygga ut kollektivtrafiken i Stockholm och bygga ut tunnelbanan. För det var ju länge så att Moderaterna inte gillade det och höll emot. Men han har varit en som verkligen har, som har drivit på för det.
Ja, man ska ju säga, bara för den som inte är helt bevandrad i regionpolitiken, att regionen har ju två uppgifter egentligen. Det är sjukvård och det är kollektivtrafik.
I Stockholm är det så, ja.
Ja, precis. I Region Stockholm är det så. Och det betyder ju att är du trafikregionråd så har du en av dem. Tre högsta posterna då, sjukvård, trafik och finans. Det är en tyngre post än det kanske låter som. Han har i princip varit andra man för Moderaterna.
Verkligen. Men han har väl rätt mycket sett som next in line. Alltså han har sett som den givna efterträden. Han anses vara kompetent och sägs också att han är omtyckt i kretsen runt Svenonius, att de vill ha honom. Så. Men, och skulle det inte bli han så skulle det nästan framstå som en petning. Men det som är intressant nu som jag får höra är ju att det finns en annan kandidat som är intresserad och vill med ett väldigt starkt stöd, och det är Michaela Fletcher, som är ett liksom framgångsrikt kommunstyrelseordförande i Österåker, moderatstyrd kommun.
Också distriktsordförande i Stockholm.
Ja, hon har tagit över Moderaterna, ordförandeposten för Moderaterna i länet. Det är uppdelat mellan stad och län, och hon styr det här mäktiga länet nu.
Ja, men det kan ju låta lite oglamoröst att vara KSO i Österåker. Men det man måste veta med Michaela Fletcher är då att hon har blivit lite av en rockstjärna i partiet, eftersom hon ofta vinner det här med att sänka skatten mest. Och då blir man väldigt hyllad på moderata partisammankomster av ungdomsförbund och sidorganisationer och så. Så hon har nyttjat sin plattform väl för att bygga internt varumärke.
Ja, men hon är verkligen omtyckt och har själv en bakgrund i sjukvården och hon är ett starkt namn och det är väldigt öppet som det beskrivs för mig nu, om det kommer bli Kristoffer Tamsons eller hon. Det som talar emot också Kristoffer Tamsons, det är att han är stockholmare, alltså bor i staden, och skulle det bli han mot någon form av praxis, att staden är så mäktig i sig, alltså Moderaterna i Stockholms stad.
Så mycket internpolitik.
Ja, det är väldigt mycket då. Och han sitter i styrelsen för Moderaterna i Stockholms stad. Men ska de då, som har, liksom, ska en från staden också styra länet? Det där är känsligt. Och det är också så att Moderaterna i Stockholms stad går dåligt. Alltså man blöder väljare, man backar väldigt kraftigt. Länet går inte alls lika dåligt. Så att det där med att man skulle ta en från Stockholms stad som ska styra länet, det talar emot honom. Men
Han har väl någon stuga i länet eller något som man kan skriva sig? Är det inte
det ryktades mycket om att han skulle skriva sig i sitt sommarhus, men jag tror inte att han har gjort det. Men ytterligare en sak som skulle kunna hållas emot honom, man ska ändå säga att han har någon form av favoritstatus fortfarande, skulle jag säga, men det är väldigt öppet. Men något som skulle också kunna tala emot honom, det är att han uppfattas som väldigt illojal mot Ulf Kristersson. Han har ändå klivit fram som en av Ulf Kristerssons främsta kritiker. Det här projektet som vi har pratat om här ibland är kring det här, hans nya gröna strategi, alltså Ulf Kristerssons gröna strategi med att begränsa biltrafik i Stockholm och satsa på cykelbanor och gågator och annat. Lite Daniel Heldensk.
Vi tycker att stockholmaren Tamsons är dåligt alltså.
Ja, det där, han har gått ut offensivt mot det där. Han har också, så att han har, och på ett sätt som verkligen har irriterat partiledningen, vet jag. Så att han har fått fiender internt där. Så att frågan är, en del menar att han kanske har varit för illojal och att det kan hållas emot honom här. Samtidigt ska man säga då att det finns många i länet som uppskattar det där, att det är någon som vågar gå emot och sticka hål på den där bubblan, gröna bubblan, som man nu menar att det där projektet som Kristersson har lanserat är.
Det är ändå fint att det är så attraktivt att bli högsta politiker i opposition på obestämd tid. Det ser ju inte, alltså, utsikterna för att ta tillbaka makten på det sätt som man hade den är väl inte jättegod, om man ska vara ärlig, för Moderaterna, men det är klart, en högsta post är en högsta post.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Stockholm styrs ju numera då av Socialdemokraterna och finansregionrådet Aida Hadzialic, som blev känd som det yngsta statsrådet i Stefan Löfvens nya regering 2014. Hon var gymnasie- och kunskapslyftsminister i 2 år innan hon självmant valde att avgå efter att ha fastnat i en nykterhetskontroll på Öresundsbron.
I förrgår kväll var jag i Köpenhamn med en vän och skulle ta mig till Malmö. Jag hade tidigare under kvällen, innan en konsert, druckit 2 glas vin, 1 glas rött och 1 glas mousserande. Cirka 4 timmar senare gjorde jag mitt livs största misstag och valde att ta bilen hem till Malmö, naturligtvis i tron om att jag inte var påverkad.
Vad tänkte ni om hennes avbön?
Det var ju speciellt, det blev ju också rätt kritiserat att Stefan Löfven, minns jag, lät henne gå, att han inte försvarade henne. Hon hade ju ändå redan då, eller kanske framförallt då, någon stjärnstatus i Socialdemokraterna. Hon såg ju som ett framtidsnamn, man hoppades på att hon kanske kan vara en framtida partiledare. Men att han inte då, liksom, det ansågs lite fegt av Stefan Löfven att han liksom släppte henne där.
Å andra sidan så vann hon väl en del respekt på att göra det på det här sättet, väldigt på eget initiativ, rakt ryggat. Och om jag minns rätt så var diskussionen redan då att hon kommer säkert tillbaka, vilket hon alltså har gjort.
Jajamensan.
För 2019 så gjorde hon comeback och hon blev oppositionsråd i Stockholm och kunde ta över makten då, som vi varit inne på, 2022. Vad har hon gjort för avtryck hittills?
Men alltså, hon har ju egentligen varit ganska osynlig, förvånansvärt osynlig tycker jag. Hon har inte nått ut alls särskilt mycket. Irene Svenoni syntes ju mycket mer i nationell media.
Kanske och en fördel ibland att det inte synas.
Ja, men så kan det ju vara. Men jag tycker ändå att det är lite förvånansvärt. Men alltså, det är ju intressant nu, för det som händer i Stockholm är ju ganska dramatiskt. Alltså, och det har verkligen gått under radarn. Alltså, det man gör nu i Stockholm och som sker under hennes ledning, det är ju ett ganska, det är ju någon form av kanske början på ett systemskifte. Alltså det hon gör och det man gör där, det är ju att liksom verkställa det här retoriken som Magdalena Andersson bland annat hade i valrörelsen, att ta tillbaka den demokratiska kontrollen. Alltså decennier av privatiseringar där då Stockholm har varit ett skyltfönster, en modell som Moderaterna vill att visa upp både då i Sverige men även delvis internationellt. Där, det börjar man nu rulla tillbaka. Det är rätt dramatiskt. Det har liksom inte skett tidigare att man backar tillbaka.
Nej, det har varit på kommunal nivå då att någon fritidsgård pendlar mellan kommunal och privat regi beroende på vem som styr. Men det här är ju lite mer systemavgörande hur vården organiseras. Så det är mer, klart mer dramatiskt än det brukar vara.
Finns det några konkreta exempel då vad de har gjort?
Man har gjort flera saker. Man har inlett en översyn då. Det finns ju i något som heter vårdval i Stockholm. Där man då, det är en modell som har funnits ungefär 15 år och där Stockholm har gått längst. Där man då identifierar olika områden. Det kan vara liksom för kanske höft- och knäoperationer eller hudsjukvård eller vad det nu kan vara. Så säger man att det här, nu är det här ett vårdval, och då innebär det att det är fri etableringsrätt för företag att etablera sig där om man lever upp till ett antal krav. Och totalt finns det, jag tror att det är 38 sådana vårdval i Stockholm.
Och det är det som S tycker har lett till massa skurk. techföretag och så vidare.
Ja, nej men, ja, precis, det tycker man. Och det här har drivit fram en enorm etablering och varit, men många skulle säga att det varit väldigt framgångsrikt. Det har liksom ökat tillgängligheten i Stockholm, men det finns också kritik, även oberoende instanser har kritiserat det här som ett dyrt system och så. Och nu har man inlett en översyn, man har identifierat då de vårdval, de områden inom vården där man tycker mest problematiskt. Det är 13 stycken totalt sett, och nu är det en handfull som man har pratat om, 5 tror jag att det är ungefär, som ska läggas ner, andra ska slås ihop. Och det här får ganska dramatiska konsekvenser. Nej, men sen är det också då att man har ambulanssjukvården som har skötts av 3 olika bolag. Det tas tillbaka nu i regionens regi. Det här sjukvårdsupplysningen 1177 har skötts i privat regi. Det tas nu tillbaka. Och man har även då inlett en avbolagisering av akutsjukhusen. De har ju även de offentligt drivna sjukhusen i Stockholm. Det finns ju ett privat, men det finns, resten är ju offentligt drivna. De har drivits som aktiebolag och varit, fungerat som vinstdrivande separata bolag. De förs nu tillbaka och ska drivas av en nämnd. Alltså totalt sett så är det här en rätt dramatiskt, skulle jag säga. Och det hävdar både Socialdemokraterna och dess politiska motståndare. Det är något nytt som sker nu när man börjar rulla tillbaka det här.
Och det här gör de tillsammans med Centerpartiet?
Ja, det gör de. Och inte bara Centerpartiet ska sägas, men det är ändå lite intressant som en...
Som krydda.
Ett, ja, men som ett, kanske som en experimentverkstad då, även för ett eventuellt framtida regeringssamarbete. För det är ju som sagt inte bara Centerpartiet man gör det med, utan det är även Miljöpartiet och... faktiskt även Vänsterpartiet som ju då fick vara med. De sitter formellt inte i styret, utan de har ett samarbetsavtal med Vänsterpartiet. Såklart,
tjänstemän i regionhuset.
Motsvarande, men det var ju såklart viktigt för Centerpartiet. I praktiken betyder det ju att det är en vänsterkoalition. Alltså de 4 partierna längst till vänster i regionpolitiken samarbetar i det här styret, och Centerpartiet är ett av dem och det verkar fungera. Och det är ju en signal som nu skickas från flera håll i landet där det här testas. Och det tror jag nog kan ha betydelse. Sen ska man väl säga att det är typisk socialdemokratisk framgångsrik PR-strategi att man har lyckats sälja in det här som mittensamarbetet. Ja. Det är alltså de 4 partierna längst till vänster, men man har samarbetsavtal med det ena. Och man tog över då efter ett styre som bestod av de gamla allianspartierna och Miljöpartiet, medan Sverigedemokraterna var ute i kylan. Så det här är ju betydligt mer av ett vänsterstyre då, det förra kanske mer ett mittenstyre. Men det är snyggt etiketterat och intressant politiskt, verkligen. Jag har inte hört så mycket centerpartister som har varit skeptiska till det här, utan de, i alla fall inte av de som är inblandade.
Nej, men det jag får höra är att man i Centerpartiet ändå har sett, man har motiverat att man ställer upp på detta med att då det valresultatet 2022, när då högerpartierna ändå förlorade, att det var ett underkännande av det sätt som vården bedrivits i regionen. Men sen ska man också säga att jag menar, nu möts det här av omfattande kritik. Moderaterna liksom, de frustar ju här och tror att det här verkligen kommer bli katastrofalt för Socialdemokraterna. Privata vårdbolag mobiliserar, men det är ju inte så att man håller på att införa någon kommunism. Det kommer ju ändå vara så även efter att man har slaktat en del av de här vårdvalen, så kommer Stockholm vara den region i landet som har mest privat vård. Och något som är viktigt för det här nya styret är att man säger att man är driftsneutrala. Man tar inte ställning, utan man kollar. Man låter tjänstemännen identifiera vårdområden där det har blivit problem, och de ska man rulla tillbaka. Det är inte så att det kommer börja stängas mängder av privata vårdcentraler till exempel.
Nej, Aida Hadzialic har ju aldrig, varken nu eller förr, profilerat sig som någon vänstersosse direkt. Utan det, hon har nog tanken om att skapa någon ny lagom privat mitt. Det är väl den känslan man får när hon pratar.
Ja, det sägs att det verkligen sved för henne när hon tvingades höja regionskatten här. Att snarare så har hon sagt att hon vill sänka den. Stockholm har den högsta regionskatten i landet. Och nu tvingades hon höja den, jag tror att det var med 30 öre. Men trots det så står man ju där med enorma underskott. Jag tror att underskotten i Stockholmsregionen är över 4 miljarder. Nu med det här beskedet från regeringen så får man 1,2. Och då har man då, det är trots en skattehöjning, trots att man har höjt taxorna på SL-korten.
Dragit ner kollektivtrafiken.
Ja, så det är rätt tufft. Alltså det är ett tufft utgångsläge att i det läget börja göra om och stänga vårdinrättningar och enheter. Det, som sagt, det ska bli intressant att se hur det här skyltfönstret kommer stå sig i nästa val.
Vad tror ni då? Är S nya skyltfönster en valvinnarfråga?
Då får de nog börja använda det lite mer så, kan man väl säga. Nu har man ju då från den exponerade delen av partiet, det vill säga partiledningen i riksdagshuset, där vill man ju helst prata om regeringens ansvar för sjukvården och inte Socialdemokraterna i Region Stockholms ansvar för sjukvården. Så det flyger ju fortfarande, som vi var inne på från början, en hel del under radarn. Däremot så är det såklart att liksom, vårdfrågan... ser ju inte ut att bli mindre viktig nästa gång än vad den var senast.
Nej, det är, man, när man pratar med ledande politiker så brukar de säga att man kanske inte vinner ett nationellt val, för det här kan ju även få bäring på nationella politiken. Man kanske inte vinner, apropå de här 6 miljarderna som regeringen nu satsar, man kanske inte vinner ett val på sjukvården, men man kan definitivt förlora ett val på den.
Ja, ibland tycker jag att det där blir lite märkligt beskrivet. Ja, det är svårt att få en vettig och begriplig valdebatt med två personer på varsin sida om ett bord när det är den här otydliga ansvarsfördelningen mellan stat och region framförallt. Men det betyder ju inte att vårdfrågan inte påverkar val. Det är inte så att de här 35-30% som röstar på Socialdemokraterna gör det av någon slags ohejdad vana bara. Så att Socialdemokraterna är ett så extremt starkt parti är ju såklart till huvudsak förklarat av att man har det största förtroendet på välfärdsområdet. Och vården är den välfärdsfråga som väljarna prioriterar högst. Så det är klart att det har ju en direkt påverkan på varje val. Men däremot så blir det inte alltid den bästa partiledardebatten.
Nej, men och nu klättrar sjukvården igen i rankingen när det gäller väljarnas viktigaste frågor och sådär. Men det är klart att den här då, när man nu börjar rulla tillbaka privatiseringarna och den privata vården i Stockholm, det sker ju som en del av en kraftig pendelrörelse där tron på den fria marknaden som lösningen på allt verkligen har slagit över åt andra hållet, får man säga. Och även regeringen, liksom tidigare styret, de håller ju på och svänger om när det gäller friskolor, och nu har vi då det här socialdemokratiska styret i Stockholm som rullar tillbaka den här fria etableringsrätten och sådär på en rad områden, och den har ju haft ett sjunkande stöd, och det har funnits liksom legitimitetsproblem med det där som man beskriver från Socialdemokraternas sida, och de tror ju verkligen att det här är en vinnarfråga för dem, men om det verkligen blir så, det får vi verkligen se.
Vi får se vad väljarna tycker om den nya Stockholmsvården. Det får bli slutordet för idag. Tack så mycket, Thomas.
Tack, tack.
Tack, Viktor.
Tack för det.
Och tack för att ni lyssnar. Politikrummet är tillbaka som vanligt nästa tisdag.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.